Jag tänkte väl att jo, men det här kommer bli jätteintressant och vi ska få lära oss mer om vilda växter och hur vi kan plocka. Och så möter vi detta skogsrå.
Medicinalkvinna. Ja.
Växten kommunicerar vad den kan göra för mig och jag för den. Via sin doft, sin färg, sitt utseende. Så de som säger att det är så här flummigt, det är så här nej, det finns vetenskap. För att vi pratar ju väldigt mycket om så här, hur mycket näring är det nästan, hur mycket näring är det ditt och datten. Ja, allt det där är jättebra. Men det är först när du slappnar av, när du är lugn, det är då som kroppen kan läka. Det spelar ingen roll hur nyttigt du äter. Om du håller på och stressar och jagar, det blir man inte frisk av.
Örter med smak och läkande växter. Har vi tur får vi vandra genom snår och hagar den här sommaren, där det oväntade och spännande kan växa. Välkommen till Hälsorevolutionen och tack för att du tar dig tid att lyssna. Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och biolog.
Ja, hej, Carina Lundstedt här, producent och förläggare. Och det här ämnet, örter och vildvuxet, det var ett ämne som ni lyssnare önskade att vi tittade lite närmare på när vi har frågat er på Instagram. Och det är ett ämne som vi själva också är oerhört nyfikna på. Mm. Eller hur, Maria?
Ja, och det är spännande för att jag tror att många intuitivt känner liksom att det fanns en massa kunskaper förr i världen när folk inte hade apotek och läkare. Mm. Och den fanns naturligt eller hos någon klok gumma när man levde enklare och närmare naturen och mer utsatt förstås. Och vi vill ju stödja din bästa hälsoresa och tänker att välsmakande och härliga örter finns att tillgå överallt, ofta gratis. Mm. Bara vi har lite mer kunskap om hur och var vi ska leta. För många tror jag är lite rädda att plocka massa blad också. Kan det vara något giftigt? Eller vad tänker du?
Ja, så är det nog. Jag har gått med min mamma och vandrat i Spanien några vintrar. Och där har vi ju plockat allt från rosmarin till timjan, vildvuxen. Mm. Mm. Och jag vet inte om jag hade gjort om inte mamma hade sagt det. Att det här, titta, här har vi timjan. Ja, kanske. Vi har inte det riktigt i oss på samma sätt.
Nej.
Och så köper vi då örter, liksom, färska örter i bästa fall, men med lite plast runt i affären, då känns det tryggt. Men jag tror ändå att det är ganska många som har börjat plantera lite örter, ha en liten egen örtagård. Ja. För det är ett så härligt sätt att odla på, för det är så pass enkelt.
Det är så enkelt, precis. Ja. Jag har precis satt i helgen här, de här vanliga örterna. Mm. Och jag lärde mig bra av en amerikanska som jag träffar när jag jobbar med en av böckerna, som jobbar med just att lära, för hon menar liksom att vi måste börja jobba med barnen igen kring det här med odling och som jobbar i förskolor utanför New York och som man kan följa på Instagram. Hon heter The Edible Gardenist. Ja. Jättehärlig person, Hillary Mara. Men hon sa att, jag frågade henne, vad är ett bra insteg? Och då sa hon så här, att tänka grow your own dressing. Det är så himla bra uttryck. Mm. Att väx så att du kan göra en härlig salladsdressing. Ja. Och vad tycker du är härligt att ha? Ja, du kan ju inte växa olivoljan och vinägen. Men alla örter, och då blir det ju väldigt gott med timjan, är gott i till allt lite kött och lite starkt. Pepparmynta, underbart. Mm. Om du växer pepparmynta och chili ihop. Mm. Ja, då har du ju världens bästa dressing. De är ju Romeo och Julia.
Chili har jag inte testat än, det måste jag ju göra.
Ja, men du köper de här chiliplanterna och de kan du flytta in sen på vintern.
Just det. Mm. Mynta älskar jag. Ja, och så plockar man lite och gör eget färskt myntate efter maten. Så man mår så bra av,
eller hur? Mår så fruktansvärt bra av det. Ja. Och då kan man ju göra myntate. Te och ha ner lite skivad ginger, alltså ingefära och lite citron i det. Mm. Och ta en sked honung, då får man ett sattva te som finns i ayurvedan, alltså den högsta formen av energi. Och myntan är ju så tacksam att växa, för den växten bara liksom, den bara flödar ju ut. Ja. Det är bara så här, hej, här är jag heter mynta. Jag vill växa.
Ja, men den är så tacksam.
Ja, men, kör din mynta
älskar
på också. Ja.
Salvia tycker jag är liknande vilt och vackert. Att jag har en enorm salvia buske på på Ljusterö. Och det blir så fina lila blommor.
Underbara.
Och de nästan är ju, som lavendeln.
Ja. Ja, den är ju kusin med lavendeln. Ja, det är ju Lamikaze, samma familj.
Ja.
Och det som jag tycker är spännande är lite tunnare, långa blomstänglar.
Mm.
Men salvian är ju otroligt fin, menar man i naturmedicinen, har antidepressiva effekter.
Ja, ja.
Så just salvia-te, mm, är ju sådana gammalt huskurs.
Just det, och så har jag fått tips på och testat att ge just steka salviablad i smör, tror jag det var. Nu är jag inte, men ungefär så här. Och sen så har man det till färsk ravioli, men det slags liksom smör
sås,
eller hur? Och salvia,
ja, gott.
Ja, sås gott. På något sätt. Receptet får ni googla så ni hittar det extra bra. Ja. Men så, alltså först kände jag så här, men steka salviablad, hur gott kan det bli? Det blev alldeles frasigt fantastiskt.
Frasiga.
Jättekul.
Mm. De är fina pollinerare också, de där. Alltså humlorna och bina älskar ju de här salvia.
Mm. Nej, jag har också druckit litervis med timjan-te här. För jag har haft en envis hosta. Mm. Och min syrra har haft som mantra bara, timjan-te, timjan-te. Så då gör man liksom, ja men bara te på färsk timjan. Eller det kan vara torkad timjan också.
Ja.
Och lite honung i om man vill liksom. Ja. För det blir lite så här, skarp smak. Och ja, jag tycker att det lindrar, men jag har inte kollat upp det. Men det är ju roligt med alla de här liksom, genvägarna man kan hitta själv.
Och man ska komma ihåg att över 50%, jag tror siffran är korrekt, av alla världens läkemedel innehåller i grunden en naturlig substans eller en kemiskt framställd liksom, version av en naturlig substans. För att det var så man hittade de första medicinerna. De byggde på saker som fanns i naturen.
Mm.
Det behöver inte betyda att alla påståenden från hälsokostbranschen alltid är korrekta, ska man ju säga.
Nej.
Men det finns mycket gammal kunskap som vi har förlorat. Så att man har ju det. Men jag känner att örterna, jag är ju otroligt ört- och kryddintresserad. För att, och det har att göra med liksom allt det här med luktsinn. Och jag älskar ju alla sådana saker. Men jag skulle vilja bli bättre på liksom, jag tänker så här, man går, du vet, i mataffären och så köper man en påse med massa gröna blad.
Mm.
Jag vill göra mina egna påsar med gröna blad.
Ja.
Ja, men jag skulle bara vilja kunna gå ut och veta, men det här kan jag plocka ihop och lägga i sallader.
Ja.
Ätbara blommor.
Ja.
Hur vackert är det? I en sallad.
Och det ska vi få lära oss lite mer om.
Ja, vi ska få lära oss det,
precis. Av en superguru på området.
Superguru på området. Ja, men vi kallar in henne.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinoms solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinom erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten, Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare, och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Ja, då vill jag välkomna Lisen Sundgren, en av Sveriges allra främsta experter på vild mat, örter, bär, växter som vi kan fånga utomhus, och författare till den otroligt intressanta och underbara boken Äta vilda växter. Lisen, välkommen!
Tack så hemskt mycket, vad roligt att få vara med. Tack!
Du sitter ute i någon härlig natur, vad är det för natur?
Jo, vet du, jag sitter utanför min stuga i Sörmland, utanför Strängnäs på Fogdön, närmare bestämt Fogdön Norra Björka. Alldeles vid Mälaren och skogarna och rådjuren och hararna, ja.
Ja. Vad är det för biotop där? Vad har du för växtlighet omkring dig?
Ja, det är bakom mig här så har jag en skog som är blandskog men övervägande barrträd. Framför mig så har jag äng och lite längre bort, det är mycket jordbruksmark här. Mycket människor som odlar sin mark och grannar som odlar mycket grönsaker, så det är smidigt. Så att jag har en väldigt vild tomt. Det passar mig bra.
Ja, det passar ju dig verkligen. Du, hur wild lady, hur föddes ditt intresse för det vilda? Är det så där att det har funnits i generationer i din familj eller?
Ja, det har väl funnits hos mig. Alltså, jag har alltid varit privilegierad så tillvida att jag har växt upp med natur runt knuten, med trädgård och sådär, och somrar vid havet i Västervik. Och en morfar som var botaniskt intresserad och tog mig i hand när jag var liten. För det var ordning och reda på, skulle det vara. Och man skulle lära sig de vetenskapliga namnen på växterna. Mm. Annars var det liksom inget värt. Så jag fick lära mig Bellis perennis och Myrrhiza odorata och så här. Det var roligt. Och sen, men det här verkligen, när det verkligen kickade in var när jag körde i väggen ganska hårt på 90-talet. Jag hade jobbat jättemycket i många år och var ung och lite överambitiös och sådär. Och då kunde inte läkarna göra någonting. På den tiden fanns ju liksom inte utbrändhet, det begreppet eller så. Så att en god vän skrev in mig kort och gott på, eller bokade en tid på något som heter Vidarkliniken i Hjärna. Mm. Och där så blev jag behandlad med bara liksom örter helt enkelt, olika naturpreparat. Och framförallt så hade jag naturen utanför fönstret och kunde vara ute i naturen hela dagarna om jag så önskade. Och det gjorde jag. Och sen så när jag började liksom få upp näsan över vattenytan sådär, så började jag bli nyfiken på de här växterna som läkarna gav mig, som jag behandlades med. Och min läkare uppmuntrade mig, han var ju väldigt klok, så istället för att börja liksom förklara en massa saker för mig, så uppmuntrade han mig att själv ta reda på saker. Väldigt klok. Han förstod att nyfikenhet är tecken på liv. Och mycket i den antroposofiska medicinen går ut på att stärka det friska. För att det sen ska kunna ta hand om det sjuka. Så jag djupdök i böcker i biblioteket. Och han uppmuntrade mig att gå ut och samla växter. Och jag frågade, men kan jag få te? Och ja, visst, gör det. Så på det sättet fick jag lära mig direkt hur jag påverkades av växter. Sen började jag på Rosendals trädgård i Stockholm som trädgårdselev. Och det som fångade mig, alltså verkligen bara grep tag om mig, var att samla växter. Framförallt var det ju odlade växter först. Och rensa ogräs. Jag älskar att rensa ogräs.
Mm. Vad var det du fick där i ogräset? Vad hittade du där?
Liksom rytmen, att vara med händerna i jorden. För det var det enda jag ville, vara händerna i jorden. Och man ser ju resultat. Det är ju väldigt tacksamt. Och jag älskade det här samarbetet. Hur man liksom umgås i arbete. Så kollegan satt bredvid och rensade rader. Och så var man lite tyst. Och så började man prata. Och så var man lite tyst. Och så det blir väldigt naturligt flöde. Men sen började jag upptäcka att man kunde äta ogräset också. Och när jag blir intresserad av någonting så kan jag bli lite enkelspårig och lite intensiv och pratar inte om någonting annat. Så det här utvecklades och jag blev så här, men ni måste ju ha nässlorna i köket och koka nässelsoppa och så där. Så att jag blev hela tiden uppmuntrad att fortsätta. Så de var så här, ja visst, du kan väl plocka nässlor. Men jag inte tänkte på att de kokar ju soppa till flera hundra personer om dagen. Så det var mycket nässlor. Men jag var så lycklig, jag glömmer aldrig när jag satt på den här kullen, min nässelkulle som jag har, den fortfarande plockar. Med i jättekorgar, bara plockade och plockade och plockade och plockade och plockade. Och sen se hur det blev till soppa för gästerna och sådär. Men det hände någonting i mötet mellan mig och växterna som var otroligt läkande. Jag har inga liksom, intellektuella, rationella förklaringar på det, utan det, jag bara drabbades så. Och sen så började jag lära mig hur man kan använda örterna lite mer, till örtolja och lärde mig göra bivaxsalva. Och då kokade jag bara bivaxsalva och skulle frälsa världen med bivaxsalva. Och sen så hittade jag den en utbildning och utbildade mig till örtterapeut och fortsatte på Rosendal. Och åkte tillbaka till USA där jag hade bott tidigare och hittade en örtutbildning. Och det var där jag fattade att örter kan vara... Man är inte bara terapeut, för i Sverige var det liksom örtterapeututbildning. Men att det är ett sätt att leva. Det är hudvård, det är hur man relaterar till naturen, det är hur man lagar mat, hur man tänker kring årstiderna, det är hur man tänker kring sin egen hälsa. Alltså det är så mycket större än bara så här lavendel mot huvudvärk.
Mm.
Så, och att det är en relation med naturen. Det är inte bara så här, vad kan naturen göra för mig? För det är ju så vi lever. Vad kan naturen ge mig? Men vad kan jag ge tillbaka? Och det är det utbytet som är så himla häftigt.
Mm. Underbart.
Och sen har det varit en lång resa, men ja, där började det i alla fall.
Alltså jag tänker att du står i raden av en väldigt lång mänsklig tradition. Att det här har vi på något sätt, eller jag tänker att i varje flock har någon varit en lisen. Förstår du vad jag menar? I varje flock av 30-50 personer har man haft en lisen som tog hand om de andra och var ute och plockade och experimenterade, kanske ofta på sig själv. Och lärde sig mycket, och där man förde den här kunskapen vidare, eftersom vi inte hade några medicin utan vi hade relationen till naturen. Vad tänker du om en, liksom, är det så du tänker också?
Ja.
Eller tänker du på något annat sätt?
Ja, det gör jag. Så att det är ju liksom inget som man tänker så här, när jag blir stor då ska jag börja jobba med örter, utan det är någonting som kommer till en. Och då när jag var det första året på Rosendal, så var det exakt ett sånt ögonblick där som jag minns väldigt tydligt. Där jag en varm sommardag i juli skulle plocka timjan till köket. Och vi hade massor med timjan. Och det var så varmt så att ibland när det är riktigt varmt så kan man se hur de eteriska oljorna liksom ångar. Det blir som en ånga ovanför växterna. Och de eteriska oljorna som brinner. Och jag satt där och såg den här ångan och andades in den här ångan. Och det låter kanske jätteflummigt, men så här var min upplevelse. Att jag satt där och för några ögonblick eller minuter, jag vet inte, så var det som att jag bara kände som en kommunikation från växten, hur jag kastades in i, precis som du säger, med raden av traditioner. Det här kvinnor gjort, framförallt har jag varit kvinnor, men inte bara, i årtusenden och kommer att göra i årtusenden, och jag är en i rad. Och det, växten kommunicerar vad den kan göra för mig och jag för den via sin doft, sin färg, sitt utseende. Och det var väldigt, väldigt starkt. Så jag brukar säga att det är inte jag som har valt min väg, jag har blivit vald. Liksom.
Du har blivit vald av en timjan. Utvald.
Ja.
Utvald. Du, så vi har tappat den här traditionen. Vi tror att den har funnits väldigt länge. Och att hela människa och växtrike kommunicerar med varandra, det tror jag också. Men vi har tappat det här i industrisamhället och nu kommer det här tillbaka. Och jag tänker på en sån här sak som ramslök, för att ta ett väldigt konkret exempel. Det var ju ogräs för 20-30 år sedan. Och nu har det blivit någonting som man funderar, man gör oljor med det, man gör pesto med det, man kokar soppa på det. Alltså vad är det som har hänt i det här skiftet om vi tar ramslöken från ogräs till i var man och kvinnas hem? Vad har hänt däremellan?
Nej, men det är jättespännande, för att när jag började med det vilda och började hålla lite kurser, då var det ju där vi var, att ramslök var ett ogräs och nässlor var ett ohyra liksom. Men vad som har hänt är att från att ha, liksom, vi kommer från naturen, vi tog det här klivet ur naturen, hela industrialismen, vi har vant oss vid att mat är någonting som kommer från butiker och vi reflekterar inte så mycket varifrån det kommer, utan det är något som bara finns och tar för givet och som inte ska kosta någonting. Men vi vet inte riktigt vad det är för någonting vi stoppar i oss. Och sen så kom, det är flera skäl, dels är det hela preppingkulturen, alltså de som är preppers, som är så här, snart går världen under, eller ja, inte riktigt så, men som vill kunna klara sig själva i en kris. Sen så hände det faktiskt någonting inom gastronomin för ett antal år sedan. Jag kan ha fel, men det var 2011 eller tidigare som ett gäng skandinaviska kockar satt sig ner för att diskutera det här med varför sneglar vi bara åt det franska köket, italienska köket, japanska köket, kinesiska köket. Hur smakar det nordiska köket? Så de skapade som en dogma med 11 punkter där man skulle, som man skulle förhålla sig till. Och det var väldigt strängt. Det var väl sådär, du ska bara äta det som är, använda det som är i säsong. Får inte ta någonting utifrån. Utom kanske salt och olja och sådär. Och de här progressiva kockarna startade ju någonting som idag har verkligen givit ringar på vattnet. Mm. Och då började de titta på vad växer nära oss. Hur smakar vårt terroir? Det här var Mattias Dahlgren bland annat, var med i det här gänget. Mm. Mm. Och han var den enda som hade med sig en producent. En alltså matproducent, Hans Nessen, odlare. Så de har ju varit väldigt viktiga i Sverige, inte minst. Och då börjar man också titta på inte bara det som var odlat, utan också det vilda. Mm. Och där kom jag in i bilden, för det var inte så många i Sverige som höll på då. Och på något sätt så fick jag kontakt med någon, visst kände någon som kände någon som kände mig. Och de behövde ju någon som kunde det här. Och då fick jag kontakt med restaurangbranschen. Och så kom jag in i att börja plocka och utbilda, plocka växter till och utbilda kockar. Och när, när man börjar få den här typen av mat på finkrogar. Mm. Då blir folk nyfikna. Det är så här, åh, kan man äta kirskål? Mm. Då får det plötsligt en status. Så här. Mm. Och jag brukar tycka att det är roligt att, när jag har mina vandringar. Så här, men kirskål, för då ser jag alltid en massa näsor som rynkas. Och folk är så här, kirskål som är ett väldigt aggressivt ogräs kallar vi det. Jag tycker det är roligt när vi människor kallar andra arter för aggressiva och invasiva. Men när de då ser så här att wow, man kan äta det, att någon annan har liksom givit det värde, och så man säger att den här heter Agapodium podagraria, att den har liksom vetenskapligt namn, den har en plats på jorden och på fatet. Liksom. Och då blir folk nyfikna, så att det här har ju börjat sprida sig. Inte överallt. Jag hör fortfarande av restauranger som kastar äggvitan för att de ska använda äggulan och sådär. Men alltså, för att det är en del ett hållbarhetstänk. Och sen så har du hela hälso, de som är mer kanske hälsoingången, liksom att man vill leva hälsosamt och vill vara ute i naturen, och då vill man ha någonting att göra och sådär. Och jag tror att det faktiskt grundar sig i en längtan efter någonting som vår kropp känner igen, som vi kan identifiera som mat. För i början, från början när vi började gå på den här jorden, leva på den här planeten, så var det ju faktiskt så att vi gick ut och samlade vår mat utan att den tog några omvägar. Idag har ju maten kanske rest några varv runt jorden innan den hamnar i vår mage.
Och variationen, jag tänker också, jag läste om att man hittade en väldigt, väldigt gammal begravningsplats för människan, 700 000 år gammal. Alltså det är innan vår nuvarande Homo sapiens, då är vi Homo erectus, en tidig människa. Och där kring den här begravningsplatsen så kan man hitta 70 olika plantor. De har alltså levt på 70 olika växtsorter. Hur många människor äter 70 olika växtsorter under en månad?
Minst.
Ja, men eller hur?
Det här var ju en ögonblicksbild liksom.
Ja.
Så man säger att stenåldersmänniskan åt mer varierat än vad vi gör idag. Mm. Idag är det en utmaning. Det finns en sån här challenge att man ska äta 30 olika växter i veckan, och det kan vara kryddor eller och de flesta klarar inte av det, därför att den vanligaste fyra största livsmedlen i världen idag är vete, socker, soja och majs, som mycket av vår mat består av. Och då tänker folk säga, men jag äter inte så mycket majs. Jo, därför att kycklingen som vi just åt är uppväxt på majs, eller laxen som vi åt är uppväxt på soja, eller alltså. Så att även om du inte direkt äter ris och majs, så är det som du äter uppväxt på det. Mm. Och de flesta kör fast i sina spår. Man vill ha liksom sin gurka och sin isbergssallad och sin fläskstek. Och så köper man det hela tiden, för det är det man lagar. Liksom. Mm.
Man blir i en monokultur matmässigt alltså. Och det utarmar jorden. Men, spännande.
Och oss. Ja.
Och oss naturligtvis. Ja. Du, om vi då ska försöka stödja oss själva och alla som lyssnar till att bryta monokulturen. Vi säger att vi vill inte bara leva på vete, majs och ris. Vilken typ av naturmiljö, biotop? Du satt själv nära tallskog, barrskog, äng. Vi har hav, vi har fjällmiljö, fjällskog. Var är det enklast att börja hitta saker liksom?
Alltså jag brukar säga, gräv där du står. Bor man inne i stan, man kanske inte vill gå liksom längs Kungsträdgården och plocka ogräs, för där är massor av trafik och man vet inte vad. Men till exempel, jag gjorde en inspelning någon gång och vi skulle illustrera det här, hur man kan plocka växter i stan. Min syster bor på Söder och där har de en innergård, och där plockade vi kirskål och maskrosor, och det gör de fortfarande, och hennes son blev helt besatt utav picklad maskrosrot. så det är väldigt privilegierat att kunna bo så här som jag gör här. Men jag skulle säga gräv där du står. Och, alltså, bor du i fjällvärlden, då kommer det finnas mycket syror. Fjällsyra till exempel. Det kommer finnas björk. Det kanske finns gran och tall beroende på hur högt upp du är naturligtvis. Och då är ju sommarsäsongen kortare. Så då blir det ju viktigt att ta vara på det som finns och förädla det. Kanske torka, lägga in, fermentera så att man har, kan äta under vintern. Bor du i Skåne, då har du en lång säsong och kan plocka annat. Men bor du vid havet till exempel, ja, men då kanske du kan plocka tång och du kan plocka... där finns det till exempel spjutmålla och det finns saltar. Alltså det finns massa roliga växter längs kusten. Bor du mer som jag gör här, här finns det mycket ängsyra. Jag sitter och tittar där på en penningört. Finns det som kanske mer en krydda än någonting annat. Här finns en del svinmålla. Naturligtvis granskott på våren. Rödklöver har vi där. Kan jag lägga på salladen. Igår var jag och höll en kurs i Järna. Och då plockade vi massa rosenblad från vildrosor. Så att älggräset börjar blomma nu. Så att det beror lite på årstid och vart man bor. Mm. Jag brukar säga till nybörjare, för att om man går en vandring med mig eller om man läser, jag skriver flera böcker och den som heter Vildvuxet som kom innan Äta vilda växter, där var det 90 olika växter, eller är. Och då kunde en del som är nybörjare bli lite så här: oj, jag måste kunna alla de här växterna för att börja. Mm. Och det är så här, nej, börja där du är. Om du känner igen maskrosor och till exempel rödklöver, ja, men och nässlor, börja med dem då. Mm. Och så använd maskros på alla möjliga sätt. Använd rödklöver på alla möjliga sätt du kan komma på. Använd nässlor på alla möjliga sätt du kan komma på. Mm.
Så börja med några få växter och öva upp säkerheten kring dem.
Ja.
För jag tror många är rädda för att plocka, ta ramslöken. Bladen där kan ju likna liljekonvaljen, så de är ju giftiga till exempel. Så man vill inte hamna snett.
Nej, så vad man gör då är att man får liksom lära dig kännetecknen. Till exempel då liljekonvalj och ramslök. Det är ju ett tydligt tecken på det, att det är ramslök, det är att det luktar vitlök lång väg. Mm. Luktar det inte vitlök så är det inte ramslök. Sen att ramslökbladen är lite vekare och har lite annat växtsätt, det kan man titta närmare på sen. Men framförallt den så här doften. Luktar det inte vitlök så är det inte ramslök.
Ska man ta bladet nära näsan eller ska man smula sönder det eller hur?
Ja. Precis, just med ramslök då kan man nästan känna det på håll när du närmar dig. Men är du jätteosäker så ta upp bladet och krossa det så mellan fingrarna och lukta på det. Vad man ska tänka på apropå ramslöken förresten är att vi har ju en tendens som art, inte en tendens utan vi gör det verkligen, att roffa åt oss av det som finns och tro att naturen är till för oss, det är den inte. Vi är en del av den och den ska räcka, det som finns ska räcka till många. Så när man plockar, hittar en växt, även om det är ramslök som kan sprida ut sig mycket som helst, så plocka aldrig mer än 25-30% av det du hittar. För att växten ska kunna fortplanta sig. Och det finns andra djur som är beroende av växterna. Har du på din egen mark, då kan du göra som du vill. Men framförallt om man tänker på att det här ska räcka till många. För att det finns en tendens att här är ett fält ramslök och så bara kör man.
Ja, men det är jättebra.
Jag har sett det hända.
Du har sett det hända. Kanske du själv när du började?
Jag har lite svårt när det gäller smultron.
Där
är jag lite girig. Ja, jag var ute nu i morse. Ja, där är jag lite girig. Mm. Ja.
Du, om man tittar på nässlorna då, för det är ju någonting som många har en relation med. Och jag tänker alltid att jag ska, varje vår jag ska plocka och så går jag ut och tittar och då är jag för sent ute. Hur länge kan man plocka de här nässlorna? Alltså måste de vara små sköra skott eller kan man plocka de större växterna och använda dem?
Man kan plocka större, absolut. När de blir ett par decimeter höga men innan de går i blom så tar jag, och topparna fortfarande, för den nya bladen kommer ju i toppen.
Ja.
Då tar jag bara själva toppskottet och använder det.
Men är de inte sticksiga då? Eller då har du handskar på dig, eller?
Jag brukar glömma mina handskar hemma, men man kan ju ha en sax och så jag bara plockar ändå, det sticks och det bränns några timmar, men det är inte värre än så liksom.
Man får offra lite när man är en wild lady. Jag fattar.
Man kan ha handskar, absolut. Eller en sax. Och ja, men man plockar topparna. Och sen så nu när de har gått i blom. Det, blommorna är ju små gröna. Mm. Då plockar jag dem. Och torkar och drar av dem från skälken. Och det är ju liksom fröna till nya nässlor. Och de är ju supernäringsrika. Så de använder jag i till exempel. Jag tror jag har något recept i boken. I flera böckerna. Till och med på frökex. Eller så, som man gör med olika vilda frön. Och linfrön och sådär.
Coolt. Ja. Och det är många som bakar. Som vill ha glutenfritt. Som håller på. Jag får ofta mycket kontakt med lyssnare. Och läsare. Just som gör egna frökex. Och det kan man blanda då med lite sesamfrön.
Det är
roligt,
vilda frön.
Ja, vilda frön. Coolt.
Sesamfrön, vilda, jag vet inte, nässelfrön, pilörtsfrön, groblatsfrön, groblatsgroddar. Det finns ju massa, det är väldigt nördigt och ganska pyssligt. Men en sak med det här, pyssliga vill jag bara lägga in. Att en del säger, ja men det tar så mycket tid. Ja, exakt. Det är den tiden som är medicin. För att vi pratar ju väldigt mycket om så här, ah, hur mycket näring är det nässel, hur mycket näring är det ditt och datten. Ja, allt det där är jättebra. Men det är först när du slappnar av, när du är lugn, det är då som kroppen kan läka. Det spelar ingen roll hur nyttigt du äter. Om du håller på att stressa och jagar så, och jag vet ju av egen erfarenhet, jag har verkligen varit så här, ätit supernyttigt men varit jättestressad och ängslig och inte liksom, det blir man inte frisk av. Utan när du sitter där och samlar de här fröna och kanske promenerar och sakta, jag tänkte på det i morse, går man snabbt och missar man smultronen liksom. Du måste sakta ner. Låta blicken vandra, vilket är väldigt hälsosamt för hjärnan, att låta blicken söka längs med marken till exempel, för då har man inte tid att grubbla, då är man mer närvarande och så plötsligt så hittar du till exempel rödklövern eller nässelfrön eller någonting, sätter dig ner, börjar plocka dem och plötsligt kanske upptäcker så här, solen på ryggen, och plötsligt kanske upptäcker så här, fåglarna, oj vad fåglarna låter så här. Så i medicinen, jag är noga med att betona det, för att vi lägger väldigt mycket fokus på att man ska ta rätt örter och man ska äta rätt och allt. Det är jättebra. Men det är den där tiden när vi stillar oss och hjärnan får, och jag vet ju det här av egen erfarenhet, jag får jobba med det hela tiden, jag stressar som alla andra liksom. Men jag blir ganska bra på att kliva tillbaka och andas och njuta av den där stunden när jag sitter och plockar eller bara sitter på en stubbe och glor. Att det är också en del av medicinen. Det är inte bara det här att stoppa i sig rätt saker. Apropå, så låt det ta tid.
Ärligt.
Good medicine.
Ja. När du berättar det, Lisen, så tänker jag på han som leder den stora långlevnadsstudien på Okinawa, där ju människor blir väldigt gamla. Professor Suzuki. Och han sa precis samma sak som du. Han sa att ni västerlänningar är för fokuserade på vad som finns på tallriken och pratar för lite om det han kallar för the ritual of food.
Ja.
Matens ritual. För att, och där handlar tillagning, beredning och att sen sitta ner och duka lite fint för att underlätta hela upptaget av näringen i maten. Men då lägger vi också till din grej här med att plocka sin mat själv.
Ja.
Som en del i den här processen och förväntan på mat. Vad tänker du om ett sånt sätt?
Jag håller helt med honom. Och det är ju det här som jag uppfostrade i under mina år med olika lärare. Och så, att för många idag, väldigt, väldigt många har problem i magen. Och så kopplar de det till gluten eller laktos eller vad det nu kan vara. Jag tror att det större problem är att vi har dels stressade nervsystemet. Vi återhämtar oss inte tillräckligt. Och vi behöver, kroppen behöver tiden att som samlar ihop maten. Om det är att gå och handla eller gå ut i naturen eller gå ut och dra upp morötterna ur jorden. Tillaga den. Där börjar matsmältningen. Du känner dofterna, du börjar varva ner, bli mer närvarande. Du kanske blir lite glad när du kommer på att hoho, jag kan ju ha koriander här istället för chili. Inte vet jag. Men kreativiteten är jätteviktig.
för vår hälsa och liksom den här lusten. Så laga maten, känna dofterna, duka lite fint så att kroppen hinner förstå så här, ah, det är äta mat jag ska göra nu, då förbereder jag mig för det. Och sen sätta sig ner och gärna äta i sällskap. Jag lever själv, så jag äter ju själv, och det behöver inte vara något dåligt, men det kan vara så, ah, men det, då man dör ju tidigare om man lever själv, men det, man kan ju också ta hand om sig och göra det.
Absolut, bjuda in sig själv till middag.
Ja, och att man sitter ner i lugn och ro och äter. Därför att jag ser ju hela tiden hur folk så här, går till snabbköpet, tjoffar ner massa kall mat i en låda, sätter sig någonstans framför en skärm, käkar medan de håller på med mobilen eller datorn. Den här kalla maten som har legat i flera timmar, som inte har något liv i sig, och som dessutom är kall. Magen älskar varm mat. Ja, men då hinner inte kroppen smälta mat, vi tar inte upp näringen, och så undrar man varför man inte blir mätt och får en sockersug på eftermiddagen, för kroppen har inte hunnit fatta att den har ätit överhuvudtaget, och så får man svullen mage, och så undrar man varför man har problem med magen, och så går man till doktorn och tar medicin. Alltså, förstår du?
Som ofta inte heller kan göra något, därför att det är inget manifest fel alltid. Det här är ju en av de svåraste, just de här magsymptomen. Många som går till läkaren får gå därifrån. Ibland kan man hjälpa till, men ofta är det svårt också. Därför att det är inget, det är diffust symptomen.
Ja.
Men du, jag tänker då på de här instegsvärdena. Du sitter bredvid en tallskog, var det du sa, eller var det en barrskog, var tall?
Bland med mycket tall, ja.
Ja, och du har mycket tips i din bok om både gran och tall, och många har ju gran och tall omkring sig, så det är spännande. Vad kan man göra med gran och tall?
Vi börjar med tallen. Jag gör ofta något som heter talldricka. Jag guidar ju natur- och skogsterapiguide också, har skogsbad, och då avslutar vi alltid min teceremoni, och då använder jag ofta talldricka på vintern, och då tar jag barr. Så vi får inte bryta kvistar, så jag plockar kvistar som har blåst ner på marken, och så tar jag de barren och låter dem sjuda i vatten under lock. En kvart, 20 minuter, kvart räcker. Och så silar jag bort barren. Och det här blir en ganska söt, kryddig, skogig dryck som är jättegod. Och som innehåller C-vitaminer, den stimulerar blodcirkulationen, den är bakteriedödande, bra för luftrören. Jag skulle behöva det nu, för jag är jättehes. Så det är enklast det. Så här. Ta barren, koka dem, drick gott. Bra på vintern. Mm. Och på vintern är C-vitaminhalten i barren 600 gånger högre än på sommaren. På våren får tallarna ett litet skott längst ut på grenen, som får små gröna liksom bollar runt. Som är, det kanske, ja, de är lite dårande. Tallstrunt eller tallskott. Tallstrunt är ett gammalt namn för dem. Och det här är deras pollendepå, kan man säga. Så de här små runda kulorna som är liksom limegröna. Man får plocka de här små skotten när de fortfarande är lite fasta. För sen kommer de med värmen att svälla och spridas för vinden i ett frömjöl. För att de ska befrukta någon kotte där borta på något annat träd som ser spännande ut. Och då tar jag de här små skotten och så kan jag marinera dem i olja till exempel. Eller så drar jag av de här små kulorna och rör ihop dem med lite honung och lite salt. Och lite hackade rostade hasselnötter och lite chili tycker jag om att ha i. Så har jag som en liten röra.
Du har mycket sådana här ditt och datter, alltså du kallar för tallstruntsröra eller något sånt där i boken. Och det är små gottefnitt grejer att ha till mat. Det är väldigt attraktivt. Ja.
Och så små smaksättare. Alltså apropå det här vi talade om tidigare. Det ska ju vara gott att äta. Det ska folk fråga sig, men vad är det för näring i det? Ja, men det ska vara gott också. Sådana grejer det kan man göra. Granskott, och då ska man komma ihåg att det ingår inte allemansrätten. Men man kan be om markägares tillstånd att plocka granskott. De kan du äta råa, eller så kan du lägga in dem i olja eller göra glass eller mixa dem med en mild rapsolja så får en illgrön olja och ha maten gott. Eller mixa dem med salt så får ett grönt salt som är jättegott till grönsaker eller fisk. Och så man kan göra granskottssaft, granskottssirap som är bra mot hosta och så vidare.
Jag tänker på tallen och granen, har de exakt samma medicinala verkan? Jag känner ofta att tallen är liksom uppåt och lungvidgande, men granen kan vara lite tung och neråt. Stämmer det? Alltså i energin.
Mm.
Det är, som läkeväxt så kan de användas ganska lika. Det är C-vitaminerna i barren, där kanske är mer i tallen ska jag säga. Men båda är kraftfullt bakteriedödande, för de har ju väldigt mycket eterisk olja, så här doftämnen. Och har använts båda två mot hosta, de är slemlösande och hostbefordrande. Sen är det ju så här med örtmedicin att det är ju inte så att en växt passar alla med samma, med liknande symptom, utan man skräddarsyr liksom utifrån, från fall till fall. Mm. Så där kanske man tittar så här, ja men tallen kan vara bättre för dig och granen bättre för dig. Så där. Jag skulle säga, jo, också om tallen och granen, så att i växter så finns det en substans som kallas för fytoncider, som finns i växternas doftämnen, som finns extra mycket i barrväxter. Jag har en en här framför mig också, finns ju den också till exempel. Det är en del av växtens immunförsvar. Och när vi andas in de här fytoncider, så om du går fram till en tall och så tar du på den, då kommer den vara så här, oj, 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 nu händer det något, nu är bäst att utsända lite fytoncider så det inte kommer någon skalbagge och äter upp mig, eller skadar mig. Så då, om du står kvar vid tallen då, så, och andas in de här fytoncerna, så kommer de spridas via lungorna ut i blodet och öka mängden och aktiviteten hos våra mördarceller som är vita blodkroppar som liksom snurrar runt i blodomloppet och käkar upp bakterier och virus och cancerceller och så här. Och det finns extra mycket i just barrträd. Och det här har man tittat också på i Japan när man började titta på hur naturen påverkar oss och utvecklar den här metoden med skogsbad. Vilka faktorer är det som gör oss friskare, och då är det bland annat de här fytoncerna och framförallt i barrträd. Så i de här stora Shinrin-yoku-parkerna i Japan som finns, som är skyddade naturområden som är utvalda för att de är särskilt lämpade för skogsbad, som är en metod som, för att förebygga och behandla stress. Där finns det olika sorters seder och gran och sådär. Ja.
Så att det här att gå och krama ett träd,
jajamän,
det är vad man ska göra om man ska stå kvar ett tag.
Så de som säger att det är så här flummigt, det är så här, nej, det finns vetenskap.
Och det.
Vad som är häftigt nu är ju också att det finns så mycket vetenskap som visar hur viktigt det är för oss att vara i relation med naturen och vara i naturen. Det är inget hittepå, liksom. Det finns väldigt konkreta faktorer, som till exempel att i naturen så finns det fraktaler, det vill säga mönster som upprepar sig i olika dimensioner. Och att titta på dem är väldigt lugnande för hjärnan. Till exempel en ormbunk eller en kotte, eller har ju så här olika mönster som upprepar sig. Det gör oss väldigt, väldigt gott. Så att det är också igen det här att vara i och vara i relation med naturen som läker. Inte bara det som växer, och att vi ska plocka det och ta det till oss.
En ambition som jag har här för sommaren, det är att göra fler vackra sallader med mer, alltså jag vill börja våga använda blommor och olika typer av blad. Men jag är ju då rädd att jag ska plocka på mig, ja, lite liljekonvaljer och annat som inte passar där. Nu vet jag att det måste lukta vitlök så att, för att det ska vara ramslök. Men vad ska jag, vad är, vi har ju naturligtvis maskrosbladen.
Mm.
Om jag vill använda dem i sallad, hur mycket behöver jag skölja dem? Behöver jag göra något med dem då, eller kan jag liksom bara plocka
bara
in dem?
Skölja dem. Ja, tycker du att de är för bäska, så låt dem dra i kallt vatten i några timmar. Mm. Eller massera med lite salt och låt dem ligga över natten i svalt. Så drar det ur lite av väskan. Men jag skulle också plocka rödklöver. Jättefint, det gjorde jag igår till. Det var en stor middag där jag skulle ha en vandring innan. Och då plockade jag lite, jag sitter och ser mig omkring här nu för att jag ser en massa rödklöver i ögonvrån. Och då tar jag blommorna och så drar jag loss själva blommorna liksom. Och så blir det som ett strössel. Det är jättefint. Tänk dig en sallad med lite hyllade rödbetor och så lite rödklöver. Ängsyra, harsyra. Nu tänker jag vad som finns just nu. Det är nästan juli, det är slutet på juni. Och så finns det ju, om du klipper gräsmattan så har du ju kirskål. Och också späda röllikablad. De är lite bäska men aromatiska. Och vi behöver, apropå matsmältningen pratade vi om tidigare, så är ju bäska smaker jätteviktiga för att magen ska funka. Så vi behöver äta lite mer bäska. Och i västerländska köket så äter vi alldeles för mycket sött och salt. Vi äter lite onyanserat. Så ta in lite bäst, våga ha lite maskrosor och lite röllikeblad. Och sen så är det ju faktiskt fortfarande rosens säsong. Så dels så finns det ju vilda rosor. Det finns 18 olika sorters vilda rosor i Sverige. Men också odlade rosor går bra. Har man vresrosor så har man rosor hela säsongen. Så ta kronbladen och strö över sallader. Jättevackert att strimla dem och lägga över en dessert eller över en sallad.
Tar man dem färska eller tycker du man ska torka dem först då eller?
Färska är ju godast om man ska äta dem råa. Torka det är ju bra till vintern sen om man vill ha eller om man ska göra en kryddblandning till exempel. Så det är bra att ha torkade. Mm. Men annars de färska, jag smaksatte, jag hade en kurs häromdagen om bara allt man kan med rosenblad. Och då gjorde vi också en rosenvinäger. Då tog jag bara en så här härlig epicidervinäger. Och så bara stoppa i massor med rosenblad. Och då har en härlig rosenvinäger. Och alla fördelarna med rosor. Som är att de är bra för bakteriefloran. De är sammandragande, svalkande. Och så har epicidervinägen som också är så läkande och välgörande. Mm. Så då är både mat och medicin. Så där har du ju några. Sen kommer pilörtsbladen. Svinmålla. Oj, oj, oj. Svinmålla är en fantastisk grönsak. Som påminner om spenat men som är mycket mer näringsrik.
Underbart. Det har ju blivit väldigt populärt om man går och tittar på hälsokosten så pratar man om superbär från andra kulturer. Och det är naturligtvis alltid som har rest långt till oss. Vi har ju gojibären, vi har inkabären och så vidare. Vilka superbär har vi hos oss själva?
Alltså vi har det här med att köpa en massa importerade bär, det är inte riktigt min grej. Men det finns ju då nypon. Du har, alltså nypon är ju, det är så mycket C-vitaminer så att så hälften skulle vara nog. De är fantastiska, antioxidanter, C-vitaminer, de är jättebra. Man kan plocka dem från det att de mognar in på vintern faktiskt, även när de börjar liksom förlora färg. Så. Och de plockar jag och så låter jag dem sjuda. Och så pressar jag dem genom en sil, så har jag som en nyponkräm som jag fryser in. Och sen så kan jag smaksätta den när jag ska använda den som en nyponsoppa eller om jag vill göra ketchup eller chutney eller vad ska jag. Och sen så har vi ju blåbär, lingon, hjortron, allåkerbär, hagtorn som man kan äta och göra en sås av. Men framförallt som är bra som hjärtmedicin. Vi har havtorn, slånbär. Alltså hallå, slånbär.
Dricker man mycket i England så gör man gin på slånbär. Man lägger slånbär i gin. Gin heter det. Om man gillar att jaga så får man det en liten sån slow gin så att man ska sikta lite bättre när man kör igång. Jag vet inte om man siktar bättre av det men det är traditionen i alla fall.
Ja, man blir lite varm i alla fall. Men det är massor med C-vitamin i slånbär. De kan vara lite svåra att använda om man inte då vill lägga dem i gin. Men det är jätteroligt att göra en likör. Men man kan också koka saft om man inte vill ha alkoholen. Men det är extremt mycket antioxidanter. Supervälgörande. Så att det är verkligen bara att gå ut och samla. Och blåbär. Alltså jag tror att vi plockar 5% av alla blåbär som finns i Sverige. Och väldigt mycket exporteras till Japan. Ett upplåbar än på 17.
Ja, och de är så mycket godare de som växer hos oss själva än de här bautabären vi köper i affärerna.
Men de smakar ju ingenting och de har ju inte alls den här näringen och det ser man ju, de saknar ju det här, de är ju ljusa inuti.
De är ljusa inuti, det är en annan växt.
Ja. Det är någonting annat, alltså jättefint som dekoration men absolut inget. Nej, är man ute efter värdet och också nöjet att faktiskt gå ut i skogen och plocka blåbär så. Och jag har sett mina börjar mogna här på tomten nu så snart är det dags.
Det är dags för oss att börja runda av men om du skulle skicka med några peppande ord till någon som aldrig har gjort det här förut och men som ändå är sugen på att upptäcka den här vilda medicinalpersonen inom sig. Shamanen, vildväxtplockaren.
Ja.
Hur väcker man den till liv? Var tar man sina första steg? Vad gör man?
Då tar man igen tillbaka där jag sa förut. Börja där du är, gräv där du står. För det är inte ovanligt att de växter man behöver växer i ens närhet. Så gå runt, bli nyfiken på vad som växer omkring dig, även om du bor i stan. Kanske är det lindar som växer, var det mycket där jag bodde förut. Massor med lindar, linden börjar blomma nu. I alla fall här i Stockholmsområdet, Sörmland.
Och linden är lugnande. Den är bra mot förkylning och hög feber. Framförallt är den lugnande. Kanske är den exakt vad du behöver. Kanske växer mycket maskrosor. Hur är det med matsmältning? Så titta på vad som växer omkring dig. Se om du hittar någon som kan hjälpa dig att lära dig identifiera växterna. Eller kolla i någon av mina böcker. Man kan ju också börja lite så här. Ja, men bli nyfiken. Se vilka växter du blir nyfiken på. Kolla att de går att äta. Och så smaka. Och se vart de tar dig. Vill du ha te på de här? Använd dem i en sallad. Bara börja använda dem ut försiktigt. Sätt dig ner med växten och bara häng med den. Se vad som kommer upp. Det beror lite på vad det är för personlighetstyp. Börja där du är. För det ska också vara enkelt. Annars blir det inte av. Om du måste åka buss i 2 timmar för att hitta växterna. Då kommer du inte göra det varje dag. Hitta en plats där du kan sitta i naturen. Och bara sitta och glo. 5 minuter om dagen. 10 minuter om dagen. 20 minuter några gånger i veckan. För det är också så du börjar se det som finns omkring dig. Rör dig sakta, håll blicken på marken, gå själv. Jag är jättetråkigt promenadsällskap, jag går bara titta på marken hela tiden. Så gå ut själv, så behöver du inte ta hänsyn till någon. Men verkligen börja där du är.
Det låter helt underbart. Tack så hemskt mycket, det har varit så inspirerande att prata med dig. Jag har fått lite nya idéer här för sommaren. Och om man vill följa dig, lära mer av dig, var hittar man dig i världen?
På Instagram så heter jag Life by Lisen. Men du hittar mig om du söker på Lisen Sundgren också. Sen så heter min hemsida heter lifebylisen.com. Och där så finns det listat alla mina kurser, skogsbad. Jag har lite kurser på Osprey Farm i sommar. Jag har en retreat i Åtvidaberg på Villa Bar. Och, ja, så det händer lite grejer. Men lifebylisen.com eller lifebylisen på Instagram.
Var rädd om dig. Tack, ja. Lisen. Tack.
Tack så jättemycket. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning. Ja, det var ju en otroligt intressant intervju eller samtal med Lisen Sundgren. Hon pratade om värdet för matsmältningen av bittra blad. Och ett bittert blad som finns tillgängligt för alla är ju andiven. Och det finns ju att köpa nu på sommaren. Antingen hittar man det i något grönsaksstånd på lokala marknaden eller i sin vanliga mataffär. Och den är bitter just för att den innehåller starka polyfenoler som heter kempferoler. Så andiven blir dagens planta. Epidemiologiska studier visar att ju mer kempferol studiepersoner äter, ju lägre risk för cancer. Men alla gillar inte andiv. Och ett trick är att servera den med en bit krämig grönmögelost. Det tar ner det bittra och smakar bra ihop. Ett annat sätt är att göra en andivsallad med en krämig dressing som är helt vilt god. Den innehåller lite skånsk senap och det finns lite socker i det, men mängden är så liten så vi struntar i det här och nu. Så till 4 personer så behöver du 4 hela andivstånd och så den krämiga dressingen. Då är det enkelt 2 teskedar dijonsenap, 2 teskedar skånsk grovkornig senap, 2 teskedar bra majonnäs, gärna gjord på raps eller olivolja. Och 2 teskedar vitvinsvinäger och så 6 teskedar, eller alltså 2 matskedar, bra olivolja. Så 2 teskedar av allt, förutom olivoljan, där är det 2 matskedar. Och så rör man ihop allt. Man börjar med dijonsenap och skånsk senap med vitvinsvinäger och majonnäs. Och sen rör man ner olivoljan långsamt och vispar så att hela såsen blir krämig. Antingen skär man andiverna i skivor eller så tar man bladen hela och lägger som en solros på ett fat och ringlar krämig dressing över. Och om du har blivit en wild woman eller man så kanske du tar lite rosenblad och lägger ovanpå. Vad säger du om det, Carina?
Ja, men alltså wow, jag älskar ju andiver redan. Alltså du behöver inte övertala mig när det gäller andiver, utan du bara påminner mig väldigt vackert nu om att jag ska äta mer andiver. Och för det är så gott och det här bittra, jag håller med att det är något som man glömmer bort. Mm. Men jag är helt tagen av det här samtalet. Mm. Jag tänkte väl att men det här kommer bli jätteintressant och vi ska få lära oss mer om vilda växter och hur vi kan plocka. Och så möter vi detta skogsrå.
Medicinalkvinna.
Ja, som pratar om det läkande med en sån kraft så att det bottnar.
Nej, men det är något arketypiskt med Lisen och jag tror ju liksom att alltså hon är, det har alltid funnits såna medicinalkvinnor i varje flock och hon är för vår tid.
Ja.
Och det talar till det också, kul.
Ja, men och det är så lätt att se ner på dem. Och förr i tiden, då var det ju medicinmän, pratade man. Alltså kvinnorna hade inte samma status, eller hur?
Ja, men kvinnor har stått mycket för det här. Och jag skulle tro att de här gamla häxbränningarna, det var mycket kvinnor som hade den här typen av dialog med naturen. Inte alltid, sen var det ju massa falska anmälningar och konstiga saker man höll på med, men att
man måste veta vad man gör.
Man måste veta vad man gör,
så men vi vill höja upp det här.
Vi vill höja upp det här, och det finns också så mycket polyfenoler i de här örterna, men att också tänka, vad ger jag tillbaka? Det här att gå barfota i naturen talar man mycket om i Amerika nu. Grounding. Och jag hör sådana som pratar om hur det har en mängd hälsoeffekter. Jag känner att jag måste läsa på lite för att kunna prata om det. Men hela den här dialogen med naturen. Jag tror ju liksom att allt levande skickar ut fotoner, signaler. Det gör vi är ju kommunikation. Det kan man ju känna när man går in i ett rum. Hur mår människorna där inne? Det finns ju en slags magnetfält, signalflöden kring allt levande. Och det är ju det hon är en del av på något sätt.
Nej, men jag träffade en shaman en gång på Mallorca. Hon sa ju just det här, connect with Mother Earth. Att jag hade
att liksom du skulle
tappat.
Behöva
jag skulle
det.
Bara grunda ner mig, connecta med Moder Jord. Så kommer det bli bra.
Ja, vad tänkte du då när du hörde det?
Ja, nej, men det är ju så sant. Vi flyger omkring och vi är på väg till nästa grej hela tiden, och jag har ju, om man oroar sig för om det sen är sjukdomar eller sin egen hälsa eller vad det kan vara. Det är så klokt. Vi måste tillbaka till den här grundläggande klokskapen istället för att bara köpa kosttillskott och köpa liksom, alltså vi behöver ju lite av varje. Men, och vi behöver genvägarna också, men man kan inte alltid skogsbada en hel dag och plocka tallskott. Det är ju inte realistiskt såklart. Utan vi behöver köpa det på burk också om det går.
Men att lägga in det här, och just på sommaren när man har chans, och att man inte alltid behöver ha hörlurar på sig när man går ut. Utan det här, och sätta sig och titta vad som finns. Och jag tar med mig enkla saker, så vad jag tänker göra är, när jag fyller år nästa vecka, du ska komma då.
Hurra!
Hurra! Hurra! Men då ska jag göra en stor sallad med, och utmana mig själv och ha lite mer vilda blad och blommor i den. Det blev jag peppad på.
Jättehärligt.
Ja.
Och jag ska ta vara på min sista sommar på landet. Ja. Där jag har blåbär i trädgården. Jag har höga, otroligt vackra tallar. Som jag knappt har kramat en enda gång. Och definitivt inte smakat på något tallskott. Så nu måste jag göra allt det här.
Säga farväl till varje tall.
Ja.
Kanske med en kram.
Ja, det måste jag. Mm. Och koka tallte så att min röst blir ännu bättre.
Ja, men du ser, de kanske, det här hon sa, att det du har omkring dig är det du behöver.
Ja.
Wow. Ja, vi har fått så mycket att tänka på. Jag känner att våra axlar har sjunkit. Och det var inte sista gången Lisen var med här, känner jag. För att man känner att man bara skrapat på ytan med denna fantastiska kvinna. Tack för att du ville lyssna, och vi önskar dig underbara strövtåg i hagar, vid hav, i fjälltrakter, i stadsparken, var du än är. Så hoppas vi att dina fötter och händer får vara lite i myllan.
Och följ oss gärna på Instagram om du inte redan gör det. Där heter vi halsorevolutionen_podcast. Och sprid podden till alla du känner så att vi får ännu fler lyssnare. Då blir vi glada.
Ja. Och var rädd om dig. Hej!
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.